Ja, men nu är jag på plats, hörni. På plats i paradiset. På plats i shoppingparadiset Florens. Och nu ställs allt på sin spets. Är det Il Mercato di San Lorenzo? Eller är det Tradera som är världens bästa marknadsplats? För någon vecka sedan så pratade jag om Tradera som en enorm marknadsplats med över 1 miljon olika artiklar och varor i en mängd olika kategorier. Herregud, så fel jag hade. Det är över 3 miljoner! Får man skärpa sig? Hörrni, jag älskar marknader. Jag älskar marknadsplatser, jag älskar att strosa runt i dem oavsett om det är en basar i Istanbul som jag en gång var på eller om det är Il Mercato di San Lorenzo i Florens. Alltså det stora, maffiga, härliga där man vet att man kan fynda, man kan hitta någonting unikt. Förutom det så gillar jag liksom vintagebutiker, alltså man kan hitta unika kläder. Det är himmelriket för mig och jag vet att många som lyssnar på det här, det är himmelriket för er också. Vi står inför en jul. Vi härjar runt i massa olika butiker. Nej, din totala julklappshandel. Dessutom miljövänlig. Bättre pris. Och säkert, ja, det är kort och gott helt jäkla fantastiskt. Det är Tradera. För alla oss som älskar att shoppa. Visst, nu är Florens. Jag strosar runt här. Det har sin charm. Men jag vet att det kommer sluta med när jag köper alla mina julklappar. Och när jag shoppar framöver också, nu när jag kommit in i himmelriket som är Tradera, ja, då är valet av marknadsplats väldigt enkelt för mig. Över 3 miljoner varor, Lego himmelrike, vintagebutiken Tradera.com. Och ni, tveka inte, bli en del av Tradera även du. Tradera.com är det som gäller, inte bara inför julruschen, utan året runt. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto Balotto.
Alla ni som lyssnar på Toto Balotto känner er varmt välkomna till det 554 ordinarie avsnittet. Det är fredag den 5 november. 5 november, okej. Det är alltså på dagen 11 år sedan man tog en mattkniv i halsen hemma i lägenheten i Rissne och satt i rättegång några månader senare. Och... Oj, 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 vilka minnen. Skit i det nu. Ja, alltså jag som målsägande, åklagaren ville ju få det till mordförsök, men det stannade på grov misshandel.
Ja, det tycker jag faktiskt var rimligt. Det var trots allt en mattkniv, det var ingen machete.
Nej, å andra sidan så sa ju då gärningsmannen innan han gick till attack att jag går in och dödar den där jäveln nu. Så att han hade ju uppsåt, ja, det var ju planerat.
Men vet du
således, vad? Så fanns det väl på fötterna att liksom väcka åtal för just mordförsök.
Jo, men absolut. Nej, men jag är väldigt glad att vi har dig med oss, Gusten. Att vi fick ha, annars hade ju inte Toto funnits. Och det här hade inte varit det 554 avsnittet.
Nej, så är det ju. Absolut. Jag tänker att vi kastar oss rätt in i det mest aktuella från Europacup-veckan som varit. Och då börjar med att lyssna till den intervju som Jan-Åge Fjörtoft gjorde med José Mourinho strax efter slutvisslan igår mellan Roma och Bode Glimt. Den lät så här.
How do you explain the game today here in Stadio Olimpico?
Look, the referee has to explain, but they don't speak.
What did the referee do wrong?
Did you watch the game?
Yes, of course, but I want it from you. You see it from your point of view.
You tell.
Now tell me. I want to hear it from the Roma coach.
No, you tell.
You mean there should be penalties?
Come on. You know it, no?
No, you mean it, you should be penalties.
And you?
Which situation did you see should be penalties? I want to hear that from the Roma coach.
You didn't see
I'm not a normal TV reporter.
No, tell what you saw.
I couldn't see. I was sitting so far away. So you have
not,
to tell me.
Not even on the screen. You didn't watch it after the game.
So you meant the referee took it away today?
Of course.
And what about Bode Glimt today? Was that any surprise how they come today?
They are a good team. They have good players. They had 2 shots. They scored 2 goals. The result was 2-2. We had 2 penalties. We had 4 or 5 more chances to score.
Din spontana reaktion?
Nej, men så här, på ett sätt Så jag förstår ju att folk blir upprörda eller att man reagerar och att det är en dålig förlorare. Men det är också en pressad tränare och det är ju två straffsituationer där såklart Roma skulle ha fått med sig något. Och sen har man, som Mourinho säger, man har ju 4-5 chanser man borde avgöra, och Bodeglimt har 2 chanser, de är effektiva, får med sig det här krysset. Men alltså någonstans vill jag ändå förstå Mourinho här.
Ja, det är klart att man vill förstå Mourinho, och kanske gör man
eller
det.
Man
ska ju komma ihåg att liksom i build-upen till den här frustrationen finns ju sist då Milan-matchen där det går emot en del med domslut mot slutet, inte minst då den här straffsituationen på tilläggstid där Roma inte får straff men där Juventus fick straff för exakt samma förseelse mot Inter i Derby d'Italia veckan innan Milan-matchen. Ja, men då går man tillbaka till Juventus-matchen och det där bortdömda målet som istället blev en straff, och på det har Mourinho blivit utvisad mot Napoli och han vet inte riktigt varför. Alltså, det har ju byggts upp en frustration som här kokar över. Men du och jag satt ju i ett avsnitt för en dryg månad sedan som jag tror hette Blodiga oktober och spådde framtiden här för Roma under just oktoberschemat som att det här kan gå riktigt, riktigt kämpigt med tanke på att motståndarna var av det tuffast tänkbara slaget och att man hade det här dubbelmötet med Bode Glimt som liksom passade ganska dåligt. Ingen av oss hade kunnat förutse 6-1 i Norge och sen ett kämpigt kryss hemma. Men bara liksom snabbt för att liksom dra resultatraden efter den där sura derbytorsken som vi trodde kunde bli lite av en T-korsning, så förlorar man ju alltså mot Roma. Man torskar 6-1 mot Bode Glimt. Man kryssar mot Napoli. Man vinner förvisso mot Cagliari, men man förlorar hemma mot Milan. Och så nu då, kryss hemma mot Bode Glimt. Och även fast man har avancemanget i Conference League, vad nu det betyder, i sina egna händer, och att man i nästa match har Suriel och Hansk på hemmaplan och sen liksom ett CSKA Sofia som man slog med 5 bollar senast i avslutningen. Ja, det behöver väl kanske inte hänga på det, utan det här är ju snarare summan av alla delar senaste tiden som kokar över här, och jag kan känna en frustration kring, för att du säger att jag vill förstå Mourinho. Jag kan förstå Mourinho, för jag tycker också att det är hans situationer som ska leda till straffar, men det jag känner verklig frustration kring, det är ju att man står efter en match mot Bode Glimt på hemmaplan och är skogstokig på ett domslut för en utebliven straff.
Menar du?
Nej, exakt. Att är det där Mourinho och hans Roma och vi har hamnat bara någon månad efter att allt var frid och fröjd och det var smekmånad och Roma-projektet ska blomstra över tid och oj, 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 vad rätt allt har blivit. Det känns bara liksom avgrundsdjupt mörker. Att man står här och är liksom Mourinho liksom river upp ett nytt fischelhål till Fjärtoft för att han ifrågasätter någon straffsituation mot Bode Glimt. Det är så jävla ovärdigt.
Ja, nej, det är ovärdigt, men kanske fick vi lite rätt då i våran spådom
profetia
kring Blodiga oktober. Ja, men just att det är en tuff månad och när smekmånaden är över. Det gäller ju inte bara nya tränare. Det gäller inte bara Mourinho i Roma. Utan generellt sett att så här, nu är säsongen igång. Det har satt sig lite. Nu jävlar ska vi se vad lagen är gjorda av. Vilka spelare ska vi flyga och tränare som är på rätt plats. Eller eventuellt då fel plats. Alltså, jag säger inte att Roma är helt snett på den här säsongen. Jag säger inte att Mourinho är fel tränare på fel plats just nu, men det har ju blivit blodigt. Alltså det är ett skadeskjutet lag, det är en skadeskjuten Mourinho. Jaja, sen finns det ju herregud. Liksom så här, sen finns det ju beroende på vilken klubb man är, så kan man hantera det på olika sätt. Jag menar, nu har ju Mourinho hamnat i ett stabilt Roma med nya ägare som kommer fortsätta att satsa långsiktigt. Så hade han varit i en klubb som hade kanske haft större resultatkrav på sig på kort tid eller på kort sikt, Tom det där, hade haft större resultatkrav på sig på kort sikt, hade det varit ett Roma som hade placerats som Scudetto-kandidat, ja, men då hade det ju varit mycket blodigare. Så att man måste ju såklart analysera varje klubb och varje situation för sig. Jag tror alltså, i Juventus fall till exempel, så här, får inte det här i Tirot önskad effekt även i ligan? Jag menar, under hela den här veckan och de senaste två veckorna som man pratat om, vad kostar det att sparka Allegri? Jag vet inte om man kom fram till någon slags klausul där på 700 miljoner svenska kronor eller någonting sånt där. Alltså där upplever jag, eller där är det mycket värre. Där är situationen betydligt mer pressad för Max Allegri än vad den är för Mourinho. Jag vet inte vad det skiljer i ligan. Men för att förväntningarna och för all del även de ekonomiska insatserna såklart, sådär, det är ett lag byggt för Scudetto. Och det, i år skulle man ju på något sätt visa att, vet ni vad, det där med att eran är slut, det där med att vi inte vann Scudetton en gång för att Inter klev in, det är bara en engångsföreteelse, för nu ska vi tillbaka till tronen. Nu vet vi att så kommer det inte bli, eller?
Men du, sa du 700 miljoner?
Ja, alltså, nu har jag varit i Florens i en vecka och...
är liren tillbaka eller vad fan händer?
Vad är det som sker egentligen? Har liren kommit tillbaka? Det kan ha varit
700 miljoner i någon jävla fallskärm, det låter ju helt otroligt.
Vet du vad? Det kan ha landat lite snett hos mig, den här siffran märker jag. Det kan ha varit vet du vad jag tror har hänt här? Att jag har läst de olika siffrorna. Man läser ju många siffror på en vecka.
Ja.
Och av någon anledning i min sjuka lilla jävla hjärna så har just 700 miljoner placerats i Juventus-facket här inne i skallen.
Okay.
Så att det är någon slags kortslutning. Så att, vet du vad jag får göra? Jag får kickstarta den här jävla hypofysen och komma igång. Men det är mycket pengar. Jag säger så här, det blir mycket pengar för Juventus att lösa Max Allegri.
Där lät du som hon SD-kvinnan. Det är väldigt mycket pengar. Det är i alla fall väldigt mycket pengar.
400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
40 000 miljarder. Totos egna lilla 40 000 miljarder.
Exakt. Ja, alldeles oavsett vad det kostar att göra sig av med Max Allegri så är det i alla fall väldigt mycket pengar.
Och det är väldigt mycket pengar.
Och jag menar, alltså så här, som du är inne på, nu börjar det ju liksom dras åt i vissa klubbar. Vissa klubbar har redan agerat, det var vi inne på i förra avsnittet. Vi får väl se vart det tar vägen här med Roma och Mourinho. Jag hoppas och tror att en månads överlag dåliga resultat inte får liksom panikartade konsekvenser och ringar på vattnet i det projekt som har pratat så jävla väl om med tålamod att det ska få ta tid. Och jag menar, Mourinho har inte ens fått sitt första januarifönster och ägarna måste förstå att det kommer ta tid och att Mourinho är inne på rätt saker med att bredden på truppen är för dålig och så vidare. Men jag tycker att du skrev ju en slagkraftig, raljant tweet igår kväll. Liksom, så här, vilka spelare ska Mourinho sätta på läktaren nu då? När inte ens till stora delar ordinarie lag kan slå Bode Glimt. Men det finns ju ett stråk av seriositet i den också, att laget kanske också är för dåligt och då får det inte gå för snabbt här i att Mourinho börjar tappa det. För att nu är det liksom i nästan varje match så blir han antingen utvisad. Det är alltså, jag vet inte om du såg efterspelet och eftersnacket efter Milan-matchen. Den intervjun måste jag ha rullat ner i Italien hela tiden, när han liksom han får återigen lägga band på sig själv för att han vill inte bli avstängd i ligan när han då ska prata om om domarens insatser. Och det känns bara så här, det kan inte låta så varje match. Det kan inte låta så varje gång. Utan man kanske också måste inse att det är också lite för dåligt av ditt lag, dina spelare, insatsen spelmässigt.
Men jag ska också säga det att alltså, för att balansera Mourinho lite så pratar han ju också om att de är för dåliga framåt. Så att jag menar så här, det är så att han inte analyserar matchen i italiensk tv efter så pratar han ju länge och väl också om de brister som Roma har och vad man behöver utveckla. Så det finns ju
där blåser ju också vinden åt samma håll, för Tammy Abraham red ju in längst fram i Roma-laget första månaden och oj vilken jävla stjärna och ny sheriff i stan och allt såg så himla bra ut. Efter den här månaden, ja, som du är inne på, så får Mourinho gå ut och prata om att Tammy behöver tid, det är svårt att akklimatisera sig, det är ny liga, nytt lag, nytt omklädningsrum, nytt språk, ny kultur, ny domarnivå, alltså så här, hela den paketeringen kommer. Man pratar om att Sagnolo inledningsvis är tillbaka, ser stark ut och vilket jävla sparkapital och nyförvärv som finns i honom efter den här långtidsskadan. Men nu ser man ju att han brottas ju med timing och med självförtroende och han vill ju så jävla gärna göra det där målet och ett till och liksom känna och visa att han är tillbaka på tidigare nivå, men det kanske inte riktigt är där än och att det också ska behöva ta tid. Och, ja.
Jag vill bara tillägga en sak också. Att alltså, de italienska tidningarna skrev Nervi, Tesi och så vidare, att det var uppretat på Stadio Olimpico igår. Och det är faktiskt de första busvisslingarna mot Mourinhos Roma som kommer från Roma-publiken igår. Bara liksom så här, för att addera till den blodiga oktober. Okej, det slutar inte med att Mourinho får sparken, självklart inte. Men det slutar med busvisslingar till Mourinhos Roma. Och de busvisslingarna är ju också till honom. Så det är ett torg nere i Rom som är förbannade. Det tycker jag ändå liksom adderar någonting ändå till det här.
Vad heter enough is enough på italienska?
Ora basta.
Nu är det fan nog.
Ja, nu är det nog.
Ora basta.
Och ni, vi är denna vecka sponsrade av Revolution Race. Ni vet att det just nu är 15% på hela deras sortiment exklusive då andra erbjudanden. Och vad är då Revolution Race? Jo, nu när hösten verkligen börjar bita i, vintern stundar, man ska på skidsemestrar, man vill ta sig ut i naturen, kanske kan man fortfarande plocka en och annan svamp. Jag vet att min fru Helena, hon är ute hela dagarna i vått och i torrt, 4H-gårdar och skogen och så vidare. Men även om man inte har barn, man har hund, man vill i alla fall njuta av den friska luften, den härliga syrerika höstluften. Ja, men då är det Revolution Race högkvalitativa produkter som gäller. Jag försöker alltid vara lite förutseende, va? Blicka framåt och ser en vinter framför mig som spås bli kallare än på många år. Jag ska erkänna, jag gillar inte varma jackor. Stora, bylsiga, jobbiga jackor som går ner till knäna. Så såg jag när jag var inne på revolutionrace.se att de har en jacka som heter Iglo. Då tänker jag ju direkt, den här måste vara varm satan. Ah, men då visar sig att den här, den håller värmen ner till minus 20. Den har dessutom liftkortsficka, flisfodrade handfickor och två stycken bröstfickor. Vi snackar högsta möjliga kvalitet. Den kostar alltså bara 19,99. Alltså den här typen av jackor, det vet ni om. De brukar kosta hur mycket som helst. Men det är det som är så fint med Revolution Race. De har verkligen pressat priserna på högsta kvalitet av friluftskläder och vinterplagg. Så jag klickar hem den här jackan. Den är midjekort, så inte sådär jobbig. Den är lätt och härlig att sätta på sig. Men den klarar alltså ner till riktigt, riktigt kalla temperaturer. Det är mitt tips på revolutionrace.se. Gå in där, ni som inte har kikat in tidigare, och klicka runt. De har verkligen allt för ett aktivt liv. Och just nu alltså, fram till den 1 november, 15% rabatt. Koden är TOTO15. Vi säger stort tack för att ni på Revolution Race är med och möjliggör Toto Balotto. Nu börjar de gå mot sitt slut. Vi har firat 25 år i Sverige tillsammans med K-Rauta de senaste veckorna. Och idag skulle jag vilja slå ett litet slag för bad och bastu. Men vad passar inte bättre nu när det blir lite kallare än att gå all in och satsa på en bastu? K-Rauta har precis allting. Och dessutom har de 20% på Harvia produkter. Vi pratar om varor och tillbehör för att få både den snyggaste, men också viktigt här hörni, den varmaste bastun. Gå in på K-Rauta, ta hjälp av deras projektplanering om ni ska bygga er en bastu. Det är högklassig service vi pratar om och du kommer, jag lovar er, du kommer att bli supernöjd. Vi säger för sista gången då under de här jubileumsveckorna. Grattis Kårauta till 25 år i Sverige. Hoppas att det blir 25 år till. Och inte bara 25 år. Fortsätt i all oändlighet. Stort grattis Kårauta!
Det blev hur som helst en blodig oktober för Roma. Vi får väl se vart november tar vägen. Det var i alla fall en högintressant debut för Antonio Conte igår i London som Tottenham-tränare. Vitesse var på besök på Hotspur Stadium, Tottenham Hotspur Stadium. Fan vad det arenanamnet inte har satt sig än. Men det man kan konstatera, det var ju i alla fall att 26-27 minuter in i matchen så var alla Tottenham-supportrar och vi andra som tittade på, man var ju blåst av stolen. 3-0 och Son och Lucas och Kane och de bara flög fram i offensiven. Wow. Men en dryg timme senare så hade man ju fått svart på vitt att det här var ingen quick fix. Det var inte bara för Conte att rida in och trycka på en knapp så skulle det vara stabila 4-0-segrar.
Precis som för Sagnolo så är det inte bara att komma tillbaka och vara en av Italiens absolut bästa spelare. Det går inte, utan det tar tid och det kommer ta tid för Spurs också. Även om jag tror att Conte kommer att ta genvägar och det kommer gå snabbare för honom än vad det skulle ha gjort för många andra tränare.
Absolut, och man fick ju väldigt mycket känslan av i första halvlek att många spelare hade lite liksom audition för Antonio Conte att hej, jag vill vara en del av din ordinarie första elva. Kolla hur bra jag är. Så att det var ju sånt jävla uppskruvat tempo första 30-35 minuterna att det lite tog ut sin rätt för att i andra halvlek, alltså Spurs, de har ju förvisso Romero utvisad och är en man mindre och de måste försvara någon slags ledning, men de såg ju ruskigt tröttkörda ut och direkt liksom, ja, men vi orkar inte det här tempot. Och då möter man alltså Vitesse som kanske inte är Europas sjunde bästa lag.
Har det inte varit ganska många sådana här tränarskiften där det kommit in då en mer etablerad tränare en tränare som har vunnit titlar under sin karriär där man liksom direkt har sett på fysiken, och jag tror inte att det kommer ta lång tid innan Antonio Conte pratar om det också. De är helt enkelt för dåligt tränade. Och det kan man tycka lite märkligt, eller? Att det inte liksom finns tempo i spelarna, men det förklarar ju ändå någonting.
Samtidigt så kan det väl vara en naturlig förklaring till att den sista 4, 5, 6, 7 veckors perioden med Nuno var någon slags, ja men, Nuno får inte till det, spelarna tror inte på det, det blir lojt, det blir liksom, jag vet inte fan, alltså man har inte den intensiteten i vare sig träning eller match, och om Nuno då vill ruska om spelarna och få upp det på träning, ja, att det då märks på matcherna, för att det får liksom inte tvåstegsraketeffekten på att vi tränar hårt, we train hard, play hard liksom, alltså Det blir inte den för att man någonstans har gett upp på tränaren. Och har man då liksom gått och dragit benen efter sig i 5-6 veckor som Tottenham på riktigt ser ut att ha gjort, ja, då kanske det också märks när man ska försöka liksom spela någon raketfotboll i 90 minuter under Conte. Det var i alla fall en jävla svängig, ihålig match. Jag tycker Vitesse liksom, de belyser ju Spurs brister, inte minst defensivt, väldigt många gånger i den här matchen.
Och det var
ju en Conte efteråt som pratade om att alltså, han satt ju verkligen inte och var glad och tyckte det var kul med lite rock'n'roll och mycket mål och hej och hå, gud vad roligt det är. Utan han var ju väldigt tydlig med att det här var en match som jag inte är nöjd med. Så här ska inte mitt lag se ut.
Och så kommer han fortsätta. Han kommer ställa så extremt höga krav. De här sparspelarna har nog aldrig varit med om det. För jag menar, innan hade de ju mysfarbron Pochettino. Och så har de haft lite andra tränare och sånt där. Alltså Antonio Conte, han kommer in med en oerhörd jävla kravställning. Men det ska också sägas att det var en viktig seger. Sen hamnar vi alltid där med Conference League. Att, ja, men, vad är en viktig seger? Jag hörde du brasklappade lite kring Roma. Oh, for what it's worth med Bode Glimt och Conference League och så vidare. Men kryssar de igår så hamnar de ändå i ett läge där de inte har egna händer. Alltså så här, vinsten gör ju ändå att det kan ta sig vidare. Och jag vet inte vad det är för slags arbetsro. Men om det bara är 1% så är det väl 1% positivt som Spurs behöver nu. De behöver precis allting.
Jo, å andra sidan så tänker jag att för Conte som kommer in i det här läget, alltså början av november, sett till vart Spurs befinner sig någonstans i Premier League-tabellen, så tror jag helt ärligt att både supportrar, men kanske framförallt spelartruppen och inte minst då Daniel Levy prioriterar att Spurs hakar på i någon slags kamp om en Champions League-plats.
Men de ska ju med sin breda trupp i förhållande till de andra lagen i Conference League även vinna de matcherna. Och nu är man i ett sånt prekärt läge där alla segrar är viktiga. Kanske till och med för spelarna så är det viktigt att vinna liksom matchspelet på träning.
Jo visst, alltså det är väl klart att segrar föder segrar är ju
det är en sägning som
går att applicera på Tottenham här nu. Men som vi har varit inne på många gånger förut kring andra lag, alltså vissa europeiska resor kanske faktiskt är värda att offra för vad det kan innebära för positiv rekyl i ligaspelet.
Men det här är ju en liksom torsdagsträningsmatch, och torsdagsträningsmatcherna i Italien är ju väldigt etablerade, kanske inte lika använda idag som de var för 15 år sedan nu i all historia tidigare, men torsdagsträningsmatcher mot Vitesse på hemmaplan, det är väl det är vad det är också, alltså du behöver ingen maxprestation. Men det var ju, jag kan tycka att det är perfekt för Conte att komma in, få den matchen för att lära känna laget och veta vad han ska göra för att rätta till saker till Premier League. Så jag tror att de här matcherna i Conference League blir inte fundamentala och livsviktiga för Spurs. Men jag tror att Conte ser ett värde i att spela dem.
Den här audition i alla fall bland vissa Spurs-spelare gick ju så där tycker jag för Eric Dier men kanske framförallt Oliver Skipp.
Ja, alltså, herregud.
Jag tror att Oliver Skipp vaknade i morse med en klump i magen att fan.
Det gick inte riktigt den där.
Kanske är det så att i detta nu så har Antonio Conte valt att inte ens hälsa på Oliver Skipp på träningsanläggningen.
Så kan det vara, men alltså Spurs har en historia faktiskt.
Hur kan det låta på italienska när Conte sitter i sitt tränarrum med sin assistent och frågar vad fan, liksom den här Oliver Skipp, vad är det för något?
Ma questo Oliver Skipp, ma che cazzo è questo giocatore di merda, ma che cazzo è questo Skipp, vaffanculo Skipp, buttalo fuori, non lo voglio più vedere questo Skipp.
Dålig på det syditalienska Puglia-dialekten, men något i den stilen i alla fall. Alltså,
jag blir inte förvånad om Oliver Skipp har ett nytt tröjnummer till Everton-matchen. 72 eller så här.
Ja, exakt. Nej, men Spurs har ju en historia av att liksom, och jag förstår det. Och det är också nya regler där man vill ha egenproducerade spelare från UEFAs håll också. Men där man inte riktigt har lyckats med sina egna produkter. Men där, precis som i Chelsea-fallet, alltså där man älskar sina egna produkter, det gör väl alla, men det kanske har varit lite överdrivet i just Chelsea-ledet kan jag tycka, så har man ju även liksom i Spurs verkligen krigat in sina egna produkter. Och även om de har inte varit speciellt bra, som i Oliver Skipp-fallet, så har man på något sätt ändå så här, nej, men trott lite på dem och försvarat dem. Nu kommer Antonio Conte in. Nu är det slut på gullandet, kan jag säga. Nu spelar ingen roll vad någon annan säger. Nu ska de bästa spelarna spela. Och nu blir det ingen rotation i onödan.
Man börjar ju nästan på minus om man är från norra London.
Så är det ju. Så är det ju definitivt. Och sen så har jag ju dessutom Paratici med sig. Och Paratici är också en cynisk jävla italienare som kan Conte.
Hörru du, det här var ju de stora rubrikerna från Conference League. Det är ju Roma och det är Tottenham som är de stora dragplåstren i den turneringen. Men jag tänker att vi lämnar Conference League. Kort bara, Europa League pågår ju parallellt mellan Conference League och Champions League, där väldigt mycket av vårt fokus ligger. Nu har det ju spelats 4 omgångar i Europa League, och jag tänker bara kort att vi liksom kan uppdatera våra lyssnare som kanske inte hänger med i den turneringen så där jättemycket på vad som faktiskt har stuckit ut hittills. Och då tycker jag att man måste lyfta Lyon som har 4 raka segrar, som imponerar många och långa stunder även i det franska ligaspelet, och där jag faktiskt är mäkta imponerad över Paquetá och hans liksom renässans, hans nya vår. Jag trodde att när han lämnade Milan att så här, man kommer aldrig se Paquetá bättre än så här. Man kommer aldrig se liksom Paquetá vara en spelare som bottnar i och som verkligen excellerar i en finare kostym än Milan-kostymen. Nu känns Paquetá riktigt jävla lyxig och en spelare, och som en spelare som är redo för är väl fel, för Lyon är ju Lyon. Du fattar vad jag menar i alla fall, att det är en spelare som hade kunnat gå in i nästan vilket lag som helst och höjt dem till Champions League-slutspelsnivåer där man liksom, ja, men är riktigt jävla starka.
Ja, nej, men, och det är lustigt med de där spelarna. Alltså, han kändes ju lite för valp innan han kom till Milan. Det pratades om en ny Kaká. Men problemet idag är att det inte finns något tålamod. Jag tror han hade kunnat bli skitbra i Milan om han bara hade fått lite förtroende. Och ja, men, kolla på Leao till exempel. Mm. Såg länge när han kom upp och började spela sina första matcher. Visst, man såg hans högsta potential, hans driv med bollen och hans genombrottsförmåga. Den visste man om, men det kändes som att han var lite för loj. Och med Paquetá så såg man också hans högsta nivå, men man såg också att han var lite valpig. Och man kände att det kanske var en spelare som hade en lite för låg lägsta nivå och inte tillräckligt mycket kontinuitet. Alltså det var den spelaren jag målade upp i alla fall i Milan. Så kanske rätt att göra sig av med. Även om jag tror att det var jobbigt att göra, alltså så här, det var jobbigt att släppa honom till Lyon. Jag tror att det är jävligt jobbigt nu för Milan, när man har hittat en brasse som liknar Kaká och som faktiskt spelar en fantastisk fotboll på tyvärr en annan plats för dem. Men jag såg inte riktigt den här utvecklingen heller.
Nej, men känns inte också Paquetá ironiskt nog nu också som precis den spelaren som Milan hade älskat.
Absolut.
Att ha?
Ja, men såklart.
Alltså Brahim Diaz i all ära, det är sån klassskillnad de här två gubbarna emellan.
Nu gillar jag Brahim Diaz, han har haft någon skada här på slutet och kanske inte
men alltså Paquetás höst är helt otroligt bra.
Nej, men det är två olika, alltså det är en potentiell världsklassspelare mot en riktigt bra spelare i Brahim Diaz.
Sen så tycker jag att vi också ska stanna till vid Bayer Leverkusen som slaktar grupp G med Ferencváros, Celtic och Real Betis.
För det tycker du?
Där finns ju en av de mest spännande unga spelare i världsfotbollen som jag fan inte tror att vi ens har berört i Toto än. Det är liksom, han har på något jävla märkligt sätt alltid slingrat sig ur nätet innan vi har liksom hunnit nämna honom i namn. Och det är ju Florian Wirtz. Jag vet inte hur mycket du har liksom bekantat dig med den här spelaren som fick sitt stora genombrott i fjol, men ja, pandemi, coronasäsongen, tomma läktare, Bundesliga. Det blir ju lätt att man flyger under radarn och att man kanske inte uppmärksammas. Men den här spelaren är alltså, han är 18 år och är på en nivå som, amen, Det är helt otroligt vad de här jävla 17, 18, 19-åringarna, alltså hur de ser ut nu för tiden.
Ja, nej, men alltså fostrad i Leverkusen, kommer upp i Leverkusen 0-3, alltså. Känn lite på den, Gusten. 0-3.
Ja, nej, det är helt, jag vet.
Det är otroligt. Men så börjar man kolla på liksom generna. Det är fotbollsspelare rakt igenom. Du vet, det är många som kommer upp nu, kan jag tycka ändå, som jag vet i hockeyn, eftersom jag håller på mycket med hockeytotto nu, Gugge. Mm. Så pratar man mycket från scouthåll om gener. Alltså man tittar på vad har föräldrar gjort, vad har morföräldrar och sådär. Och det är jättevanligt när man draftar och liksom, när man scoutar dem från ung ålder egentligen, att man kollar på släktträdet helt enkelt.
Nej, och det som känns extra jävla roligt kring den här tyska yngre generationen, det är ju att Hansi Flick har tagit över som förbundskapten. För att jag vet inte riktigt hur man ska liksom sammanfatta Jogi Lööfs oändliga sejour och period som förbundskapten. Men mot slutet så upplevde man ju att han inte hade någon styrning eller koll whatsoever. Alltså det var ju nya trupper och nya formationer, och han dumpade liksom nyckelspelare mer av princip än för att han hade någon slags rimlig spelmässig sportslig tanke. Men det fanns ju liksom ingen stomme överhuvudtaget, och jag vet inte fan vart Lööf var på väg sista åren.
Han var ju på väg mot savannen i enda svaret.
Det är faktiskt sant. Det är
ganska tydligt.
Men med Hansi Flick så har du i alla fall ridit in en förbundskapten som är totalt orädd för att ge ansvar till spelare som är 17, 18, 19, 20 år. Han gjorde det i Bayern München, han kommer fortsätta göra det som tysk förbundskapten. Florian Wirtz är ju bara en av alla yngre spelare som har fått chansen här nu under VM-kvalet, tagit den och som känns liksom självklara i en A-landslagsmiljö redan i den här åldern. Du har Karim Adeyemi från Salzburg, en annan som har fått debutera som blott 18 år fyllda. Musiala gjorde det redan under Hansi Flick i Bayern München. Så att jag menar, det känns som att om nu Tyskland fick sig en liten törn, och det får man väl säga att de fick efter EM16 kanske. Ja, med då liksom jumboplatsen i gruppspelet i VM och sen ett mindre lyckat EM här senast. Nu så har ju Hansi Flick börjat bygga en tysk landslagsgeneration som men kanske inte kommer vinna VM 2022, eller vem fan vet. Men,
vet du vad jag känner när du pratar om Tyskland? Alltså sen så går man tillbaka i fotbollshistorien, och det har alltid varit cykler, och det går upp och det går ner och det går upp och går ner, och så är något av de stora fotbollsländerna dåliga under en period, och så gnäller man satan på dem, så bara kommer de tillbaka, starkar sig inåt helvete med en ny ung generation spelare, och så känner man igen identiteten, fotbollsidentiteten från just det landet, brassar, italienare nu senast. Och nu med det här, när du pratar om Wirtz, och jag tänker på det här tyska laget, jag tänker på att de har gjort sig av med Jogi Lööf, som tyvärr på slutet blev ett litet virus i det tyska landslagshierarkin, var högst uppsatt där och var ett virus. Så, fan, de vinner ju 2022. Jag skulle nästan vilja be Betsson redan nu boosta ett odds på att Tyskland vinner VM 2022. För det är också sådär, alla andra jävla länder kommer hålla på att gnälla. Frankrike, Italien, sydamerikanska länderna och så vidare. De kommer hålla på att gnälla på att spela Qatar, och det är liksom mitt i säsong och det är skit och sådär. Tyskarna kommer ju skita fullständigt i det. De kommer ju bara mangla på. Den tyska maskinen, den har återväckts äntligen, för de som gillar det då. Men ändå. Fan, Tyskland kommer här. Det är Bundesrepublik alltså.
Från blåvitt, topp tre och liksom den spådomen som du nu hämtar hem. Nu har du gnuggat spåkula igen. Du klipper Tyskland VM-guld 5 november 2021.
Jajamän, alltså det gör jag utan några som helst problem. Alltså det är glasklart. Ja. Jag behövde bara Wirtz. Det räckte för mig.
Slå en kik i alla fall på Florian Wirtz om ni inte redan gjort det. Han är otrolig där i sin offensiva, kreativa mittfältsposition. Släpande anfallare. Han är fantastisk att följa. Så jävla gubbe. Och som sagt då, tillsammans med Musiala och med Adeyemi, och så blandar man upp det med den etablerade liksom världsklassgrupp spelare Tyskland har runt om på ett mittfält med Kimmich och Goretzka och Kroos, och Thomas Müller är tillbaka med sin rutin och erfarenhet, och man har Kai Havertz där någonstans mitt emellan, och fy fan vilket jävla lag de har alltså.
Ja, och jag menar så här, titta till de där gubbarna, så Kimmich, vad är han, 95 va? Jag menar de kliver ju in i sina bästa år här nu.
Ja, herregud, vilket jävla lag alltså. Ja, men det var väl lite Europa League-rubriker som jag tycker ändå var roliga att ta med sig från veckan. Mm. Om vi då backar bandet till tisdag och onsdag. Champions Leagues fjärde gruppspelsrunda är avklarad. Vad har du liksom burit med dig dagarna efteråt i Florens?
Nej, men det är väl att det är Mr. Champions League och de här äldre spelarna som många vill få till att de kanske är slut och sådär. De kommer fortsätta vara bäst. Alltså, kolla på Zlatan. Han är, som vi konstaterade i måndags Toto, va? Ser ju lika lätt ut i steget som han gjorde under PSG-tiden. Och då var inte hans steg det lättaste i karriären. Men det är tillräckligt lätt för att spela fantastisk fotboll och på den högsta scenen. Och från i tisdags då, Cristiano Ronaldo, han räddar ju Solskär här nu. Alltså utan Cristiano Ronaldo då är det ju en katastrofsäsong för Solskär. Och så återigen så är det han som avgör sent. Och man måste prata om honom som en av de absolut bästa spelarna just nu återigen. Alltså det är otroligt vilken jävla spelare och hur han höjer sig Champions League-nätterna.
Och man ska ju komma ihåg också att det där målet som alltså innebär skillnaden mellan förlust 2-1 och oavgjort 2-2 gör att United står på 7 poäng och toppar gruppen på inbördesmöten mot Villarreal istället för att ligga trea på 4 poäng och Atalanta går upp på 7 poäng när då United i nästa omgång möter Villarreal på bortaplan samtidigt som Atalanta spelar mot Young Boys, vilket hade inneburit att vinner Villarreal den matchen, vilket man hade gett dem väldigt goda möjligheter till att göra. Det kan man väl fortfarande göra, såklart. Men med tanke på hur det såg ut på Old Trafford, hur dåliga Manchester United ser ut gång efter annan. Ja, slår Atalanta Young Boys parallellt, då är United borta. Alltså då är de exakt borta.
Exakt. Nej, men det är en utomjording. Alltså fotbollen har några utomjordingar. Det är Messi, det är Zlatan, det är kanske kan bli Mbappé. Jag tycker inte han har vuxit ut till den spelaren. Han har inte vuxit ut till en utomjording för att utomjordingarna, de måste avgöra matcher på det här sättet som Ronaldo gör. De måste göra det kontinuerligt hela tiden.
Är det inte lite utomjordingläge på Lewandowski ändå?
Jo, utomjording Lewandowski, utomjording Messi, Ronaldo. Ja, men har flera utomjordingar.
Benzema?
Han är ju liksom, han är ju att toucha på månen i alla fall. Han har ett finger på månen. Det har han. Sen kanske han inte knallar runt obehindrad utan rymddräkt där uppe. Men
exakt.
Han är där och touchar i alla fall. Det kanske finns en gen.
Han kanske är den bästa spelaren som inte är en utomjording. Och så är Mohamed Salah ibland med ett finger och peta på månen.
Ja, jag tror det. Och jag tror faktiskt i det här fallet att vi inte missar någon. Men jag tycker definitivt att Zlatan Ibrahimovic är där.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltså på att avgöra matcher fortfarande. Han går på match obehindrat. Så är det.
Ja, absolut. Men det är väl bara återigen konstaterat att Ronaldo gör det igen. Och jag hade en kort liten diskussion med en polare som håller på Manchester United här i dagarna.
Aha, han vem noterat, var det då? Vem är det här nu då?
Nej, men det spelar inte så stor roll. Det vi pratade om tyckte jag istället var något intressant. För att han hade noterat någon Manchester United-supporter som hade basunerat ut, eller om han hade stått med en banderoll eller en tvåpinnare eller någonting, ja, men i Bergamo med då som en förlängning av frasen Ole set the wheel, alltså inledningen på den ramsan, men som någonstans har blivit parollen för hela den här tiden vi är inne i med Manchester United, att Ole sitter bakom ratten och ja, det är vad det är.
Det kan vara både negativt och positivt så att säga, men precis. Det beror på hur man tolkar det.
Ibland båda sakerna samtidigt. Men hans paroll var då and the rock stars at the top. Alltså längst fram har vi rockstjärnan. Och då tänkte jag liksom så här ett varv till på det, och vi pratade om det i Champions League-studion här i veckan också, att ja, det är ju det här som Manchester United har plockat tillbaka Cristiano Ronaldo för att göra. Det är ju till syvende och sist så att han kostar 4 gånger mer än alla andra spelare i driftkostnader och är den världsstjärna han är just av de här anledningarna. Det är inte att han ligger rätt i försvarsspelet borta mot Norwich. Eller
två
att
lägen,
han
två med, mål i Bergen.
Är med i uppbyggnadsspelet och verkligen visar alla som tittar på vad det finns för principer i anfallsspelet, utan det är en spelare som är satt på den här jorden och som tar bäst betalt av alla för att göra mål i 92 minuten som avgör matcher. Och då är det så här, ja, är man liksom för hård mot Ole Gunnar Solskjær och Uniteds lagbygge när man kritiserar det här liksom systematiska? Borde man snarare kanske istället fokusera på det positiva i att de har ju faktiskt betalat för just det här? Jag vet inte. Det... Jo,
nej, men alltså man har ju det laget man har, så att säga, och man behöver inte be om ursäkt för att man har en fantastisk målvakt eller en spelare som avgör matcher även fast man spelar dåligt. Det tycker jag man ofta landar i, ja, men utan honom, och så här, men, fast nu har de honom. Nu har de Cristiano Ronaldo som gör 2 mål på 2 chanser och ser till att allting lever inför de sista 2 omgångarna i Champions League. Så är det.
Vi noterar också en fjärde raka förlust för Malmö hemma mot Chelsea. Det var ju en betydligt mer värdig insats på många plan än vad det hittills har varit. Man förlorar med 1-0. Jag tycker dock att det är en klar och rättvis seger för Chelsea. Jag tycker att Malmö liksom gör det bra i termer av att visa att man i alla fall får motståndarna i den här turneringen, även fast det är av absolut högsta snitt, att de får jobba för det, och det är inte liksom en monstermatch av Johan Dahlin ifrån 7-0, och det är absolut inte någonting att skämmas över.
Jag håller med dig, men jag har läst några krönikor, det skrivs fortfarande lite kvasikröniker där ute. Det känns ju som ett utdöende journalistfenomen annars, sportkrönikerna. Men där man drog jävligt stora växlar på Malmös prestation. Men det är ett Chelsea som kommer dit. Nu vill jag inte ta någonting ifrån dem. Man måste ju ändå fortfarande ha med sig att det är ett Chelsea som kommer dit utan att behöva förta sig för att vinna den här matchen. Du säger att de får kämpa för det. Jo, visst, det är fortfarande en fotbollsmatch som pågår i Champions League. Så det är klart att man går ut och maxlöper några gånger. Men hade läget i tabellen varit annorlunda, hade man inte vunnit så lätt första matchen, så hade ju kanske Chelsea gått in med en annan inställning. Jag säger bara att sånt påverkar. Det är på bortaplan dessutom. Alltså, de gör jobbet, de vinner med 1-0, de behöver inte göra så jävla mycket mer.
Nej, så är det. Och var det någonting man verkligen saknade från Malmö, och visst, det kanske inte är så lätt när man möter de regerande Champions League-mästarna, men var det någonting jag saknade sett till förutsättningarna för dem att nå den där tredjeplatsen, alltså att man har 0-4 i arslet att gå på mot Zenit här i hemmamötet, så hade man ju verkligen behövt den där poängen för att tredjeplatsen skulle leva på ett realistiskt sätt. Det var ju en forcering, eller i alla fall ett försök till en forcering. Jag fattar också att i det här läget så prioriterar, och ska väl Malmö FF också prioritera, SM-guldet, och nu har man blåvitt på bortaplan till helgen, och det är såklart att man behöver så många procent som möjligt av batterierna laddade, men jag tyckte att det var lite väl klen avslutning på den här matchen, för att en tredje plats och fortsatt spel i Europa League, det kan ju ändå vara skillnaden på att, vad vet jag, Jon Dahl Tomasson är kvar som tränare, att Ahmed Hodzic väljer att stanna ett halvår till och gå i sommar istället, eller att man faktiskt övertygar Antonio Colak om att vi har vunnit SM-guld och nu ska vi faktiskt spela 16-delsfinal i Europa League i februari, så att vi är beredda att öppna den här plånboken och att du vill stanna här. jag vet inte.
Men så här, även så här, man
jag håller med dig, det delades ut lite för höga betyg till insatsen, hedersamma förluster, är det det svenskaste vi har? Ja, kanske. Jag hade sett att Malmö hade torskat den här matchen med 2-0, 3-0 för att man hade gått före sista kvarten.
Exakt, men där placerar vi inte Malmö, hedersamma förluster. Alltså, Malmö spelar varje match, även mot de regerande mästarna Chelsea, för att vinna. Det är väl det som kännetecknar Malmö FF, för att det inte är hedersamma förluster och jantelag och oj, här gjorde vi en bra match. Alltså supporterna, så som jag känner dem i alla fall, får de ju rätta mig om jag har fel. De går ju ifrån den matchen och är besvikna för att de inte har tagit en poäng så att det faktiskt lever. Eller kanske till och med någon som är besviken för att de inte vinner. För att det är mentaliteten man har nere i Malmö. Och därför när jag läste vissa kröniker efter den här matchen, så förstod jag inte riktigt hur man kunde dra så liksom stora växlar på prestationer. Jag är helt övertygad om att de Malmö-supportrar som lyssnar på den här podden håller med mig. Alltså, de vill komma därifrån med poäng. Malmö är inte nöjda med att förlora någon match, speciellt inte på Malmö stadion. Jag tror att ingen känner att så, men 1-0, det ska vi ändå vara stolta över. Nej, nu glömmer vi den matchen. I helgen ska vi vinna och vi ska vinna det här fucking jävla SM-guldet. Det var synd att vi inte tog poäng mot Chelsea. Så tror jag snarare liksom än Malmö-supporterna tänker.
Ja, jag tror på lite mer spridda skurar, för att jag tycker heller inte att det är konstigt om man efter de här inledande tre omgångarna med de käftsmällar och snytingar man fått i form av både resultat och stora delar av liksom matcherna i ansiktet, att man snarare kanske känner, ja, men skönt, vi gav dem i alla fall en match, det blev 1-0, vi har ingenting att skämmas över, snarare än att man
absolut
är förbannad över att man förlorar.
Nej, men alltså, är det tror så, alla Malmö-supportrar fattar vad jag menar.
Ja, det tror jag också.
Och, alltså, det är klart ingen skäms liksom, efter att ha förlorat med 1-0 mot Chelsea. Och man kan i ett nyktert samtal ändå hylla prestationen, det köper jag. Men det drogs lite för stora växlar på Malmös prestation, tycker jag, den här matchen. Sett till förutsättningarna, Chelsea, vad de gick in i den här matchen med och att man faktiskt förlorade. För att jag tror att i slutet av dagen är ingen Malmö-supporter nöjd med en förlust. Även om det är mot Chelsea och den är hedersam.
Från tisdagen så tycker jag också att vi ska ta med oss Robert Lewandowskis hattrick mot Benfica. Han firade 100 matcher i Champions League, och på de 100 matcherna så har han alltså gjort 81 mål, eller om det var 82 med det där tredje och sista målet, plus 23 assist, vilket alltså är en siffra som är, ja, men den är svår att greppa. Och jag fattar att i liksom ett och ett halvt decennium av Cristiano Ronaldo och Lionel Messi så har ju liksom gränserna förflyttats över vad som går att ta in. Men jag tycker att Leonard Jägerskjöld Velander i redaktionen under vår Champions League-sändning här i veckan gjorde det jävligt bra, som uppmärksammade att det är faktiskt ett bättre facit än vad både Ronaldo och Messi åstadkom på sina första 100 Champions League-matcher. Det säger liksom allting om hur stor den prestationen är, eller hur sjuk den prestationen är. För att det är ju verkligen inte liksom att jämföra äpplen och päron, utan Lewandowski på sina 100 första matcher i Champions League så gjorde han både fler mål och fler poäng än både Ronaldo och Messi. Och visst, Ronaldo gjorde en del av sina första Champions League-matcher som någon annan spelare än man sen blev, och kanske Messi också, jag vet det. Men jag menar, vad fan, Robert Lewandowski, han gjorde sina första Champions League-matcher som en annan spelare i ett annat lag i en annan tid också. Faktum kvarstår att hans facit på 100 Champions League-matcher är helt brutalt.
Hörrni, vi är sponsrade av Lavazza. Och ni vet att de har kommit som kapslar nu. Känner ni till det?
Mm.
Den nya smaken crema e gusto finns till exempel. Men för mig är det viktigt att Qualita Rossa finns. Lavazza har ju flera olika kaffeblandningar. Ni kan ju välja er favorit när ni går in på Delitea. Och när ni använder koden TOTO20, ja, då får ni 20% rabatt på hela Lavazzas sortiment borta på Delitea. Koden är aktiv mellan den 28/10 och den 10/11. Så passa på nu. Det här är ett exklusivt erbjudande. Det gäller bara TOTO-lyssnarna. Så passa på, om ni inte testat deras kapslar än, ja, men då ska ni göra det nu. Vi säger stort tack till
Lavazza. Hörrni, Toto Trippen satt ju fint som snus i tisdags. Gick inte hela vägen i onsdags, men vi har fina veckor bakom oss. Nu i helgen, då går vi för 3 raka segrar. Vi tror att Toro vinner, vi tror att Roma vinner och vi tror att Liverpool vinner. Och vi tror det är jävligt starkt. Det är 6 gånger pengarna för den här mysiga lilla raka trippen, som jag väljer att kalla den. Man går in på Betsson, godbitar, boostade odds, och sen så ryggar man förslagsvis med den nätta lilla summan 148 kronor. Det vill säga samma antal som Anders Svensson gjorde landskamper. 6 gånger degen, som sagt. Kom ihåg att det måste vara 18 år fyllda och att stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Nu fortsätter vi avsnittet.
Från onsdagskvällen då, lite kort och rappt. ABCD-grupperna som har bjudit oss på så otroligt härlig underhållning hittills gjorde oss inte besvikna den här gången heller. Vi tackar Besiktas för den här gången. Det känns som ett riktigt utcheckat turkiskt lag som kan... Alltså, jag tror inte, där kommer vi inte prata om hedersamma förluster omgång 5 och omgång 6. Där känns det lite som faktiskt shit. Man torskar 4-0 bortom mot Sporting här i förrgår och är ju totalt utcheckade från återstoden av den här turneringen.
Ja, och det är en bra grupp såklart, med bra lag, och vi kan väl återkomma till Ajax om vi vill, eller Dortmund eller Sporting, men det är fortfarande inte Malmös grupp med Juve Chelsea, och det är mer eller mindre samma målskillnad. Visserligen har de petat in 2 bollar, men de har släppt in lika många nollpoäng också. Så Malmö är inte sämst, tycker jag.
Nej, Inter fick till slut hål på sherifferna från Tiraspol. Ja, kunde gå ifrån till en klar och tydlig seger till slut, och men har ju verkligen gjort jobbet på det här dubbelmötet mot Sheriff, tagit 6 poäng och satt sig i en bra sits för att gå vidare tillsammans då med Real Madrid, som slår Shakhtar och som också får gälla som tydlig favorit till avancemang, även fast sherifferna har sina 6 poäng.
Ordningen är återställd i den gruppen, så att säga.
Ja, men verkligen, samtidigt som vi ändå konstaterar att De Serbis intåg i Shakhtar kanske... Ja, men jag hade i alla fall förväntat mig mer. Jag tycker att de visade ju prov på en jävla flödande offensiv stundtals här mot Real Madrid, men torsk är torsk, och en sista plats i den här gruppen är ändå en sista plats.
Men det är också sådär, det är en fotboll som han spelar som också tar lite tid, och jag tror inte att De Serbi är en tränare som får direkt effekt på kort tid. Han har inte gjort så många tränarbyten heller. Han har varit väldigt länge i en och samma klubb också. Så att vi ska nog vänta med att skrika ut De Serbi till en demontränare som kommer ta stora lag i framtiden. Han har fortfarande en hel del att bevisa.
Ja, men klokt, tycker jag. Det är bra, bra, bra snack, Thomas.
Ja,
men det känns som att, och jag menar, där räknar jag in mig själv. Ibland så är man lite för het på att liksom kasta sig på tåget, spänna fast sig med både säkerhetsbälte och tvångströja, att den här tränaren är otrolig och allt är bara kanon liksom.
Ja. Nej, men så här, vinn lite titlar och gå långt i de europeiska kupperna, längre än vad man förväntar sig. Alltså, ta Shakhtar till en kvartsfinal. Alltså, det är de där grejerna. Och sen så byter du lag och så gör du samma sak med dem. Antonio Conte, Ancelotti, Jürgen Klopp, alla de här. Nu är det så jävla etablerade tränare, så det blir taskigt att jämföra De Serbi med dem. Men det blir lite lätt ibland med tränare som är upcoming, som har tagit ett provinslag hyfsat långt i den inhemska ligan, att tro lite för mycket på dem.
Ja.
Alla har inte.
Otrolig match mellan Leipzig och PSG, där Leipzig efter första 20 skulle ha lett med 3-0 och verkligen ha avgjort matchen. Efter en timme så skulle PSG ha lett med 4-1 och verkligen ha dödat den matchen. Det slutade 2-2. Det var väl någon slags moralisk rättvisa. Otroligt sevärd match, måste man ju säga. Parallellt i den gruppen så pulveriserade City Club Brygge med 4-1 och spelade en Champions League-match man sett 100 gånger från Etihad. Alltså, det känns som att de har spelat den där Champions League-matchen hur många gånger som helst. Liverpool gjorde processen kort med Atletico Madrid. Det var ju ett bizarrt rött kort som Filippo åkte på. Det måste du ha sett. Det måste ha uppmärksammats även i Italien.
Ja, absolut, absolut.
Och om jag har förstått efterspelet korrekt, det var ju väldigt svårt att tyda, så är det så att Filippo får det röda kortet från domare Makelje. Alltså, han får ett straight red för att han vägrar lyssna på honom och komma tillbaka till honom. För att det var ju så jävla svårt att tyda det där. Vi stod länge och försökte förstå den där situationen i studion efteråt också. Att han ska ha gult kort för nersparkningen av Mané, ja men det är ingenting att snacka om. Men att det blir rött, ja men då var det något så här, det är någonting som inte stämmer med det här röda kortet. Och sen så började man inse, ja men okej, han kanske får gult kort också för att han inte lyssnar på domaren och stannar upp och tar sig tillbaka till honom och liksom får höra liksom sin tillrättavisning. Men då ska ju domaren också visa gult för första förseelsen och sen så får du gult för det här, så att då blir det rött, inte ett straight red. Det misstaget gör ju inte en domare på den här nivån. Men av allt att döma så har han alltså fått direkt rött kort för att han liksom visar bristande respekt och pissar på Makelia genom att inte gå tillbaka till honom. Och det känns...
vilket såklart är pinsamt. Alltså det är inte din match där, domaren.
Nej, exakt.
Det är liksom det är återigen fucking Champions League och då kan man inte ha någon egen liten verksamhet och show ute på planen.
Nej, men alltså, så gör ditt jävla jobb kan man inte istället. Bli liksom.
Nej, alltså en domare kan inte vara lättkränkt i Champions League efter att dessutom bara spela 36 minuter. Fan, kom inte in och fördärva här. Alltså det tror jag så här, det är viktigt att domarna går in med inställningen snarare än att nu ska jag fan hålla ordning på den här jävla matchen. Att de går in med inställningen istället, kanske att de sänker ribban. Just därför Pepsi lyssna på då. Och istället går in med inställningen, gubbar, nu går vi inte in och fördärvar någonting i alla fall.
Nej.
Alltså, lyckas man med det, då har man lyckats med mycket. Har man kommit långt som domare?
På tal om det här så skulle jag vilja dela ut det här avsnittets stora schnitzel till Dilshan Oğlu och vi ska till Ten Hag alldeles strax, men jag skulle vilja dela ut schnitzeln till Dilshan Oğlu, Discovery Plus-gänget som har jobbat med det här reportaget, men kanske framförallt till då domare Glenn Nyberg och hans team som gick med på att låta sig mygga sig till matchen mellan Varberg och Malmö, och man i ett över 10 minuter långt reportage fick följa med domarna in i deras liksom verklighet och värld på ett riktigt sätt. Och för er som kanske inte jobbar med tv så vill jag bara understryka att ett reportage som är över 10 minuter långt, alltså det är så bizarrt långt, men ändå så var det på nivån att jag slet inte ögonen från skärmen en enda sekund. Och då får du vara liksom, men du kan tycka att jag överdriver eller liksom tokhyllar för mycket. Men jag tyckte verkligen det var både jättebra, det var nyskapande, men framförallt jävligt bjussigt. Och jag blev glad av det jag också såg, av resultatet. Jag blev upplyft av Glenn Nyberg och hans kollegor, hur det lät ute på plan och hur de resonerar och hur liksom, hur jävla mycket sport det är för dem också att göra det bra och att liksom, nej fan,
det är väl inte första gången man ser det där. Det har man ju sett förut också. Nej, det jag menar är bara, jag såg att det hyllades och kollade på det och tänkte bara, ja, det var ungefär vad jag hade förväntat mig. Skedde ute på planen. Nej, men du vet, jag har sett, nej, det ska jag inte göra. Jättebra jobbat och jättebra reportage. Men det var som att det stora journalistpriset, nej, det kan delas ut redan nu. Det är över. Alltså, titta här. Herregud! Vad är det för reportage? Och jag måste ju bara säga vad jag tycker. Jag kände bara, ja, det var ungefär vad jag hade förväntat mig. I hockeyn så har man ju kameror och mickar och sådär på domarna mycket. Och det är ju precis samma surr. Alltså det är som att folk förväntar sig att men de pratar inte med varandra på ett normalt sätt där ute på fotbollsplanen. Folk blir förvånade över att Glenn Nyberg surrar liksom med spelarna. Skärp dig nu, och du vet sådana där grejer. Nej, den är solklar. Hur tror du det blir professionell domare? Det är liksom det här som leder fram till att du kan bli en professionell domare. Och ställer man också det här domarreportaget mot alltså det stora, kraftfulla, mastodontiga domargreppet som tidigare har tagit, som finns på YouTube, när du och jag testar hur det faktiskt är att döma. Alltså då står sig ju detta ganska svagt, måste man ändå konstatera, va?
Kanske. Men... ja. Lite schnitzel då i alla fall till Dilshan, Discovery Plus och Glenn Nybergs domarteam.
Men du förstår vad jag menar. Alltså, det är väl lite som i allt med filmer, serier och
vad. Nej, men jag gillar att
när man går in
liksom
med förväntningar.
Ja. Ja, men jag gillar att du tar ner det mesta på jorden i det här avsnittet. Det är både De Serbi och Dilcen Otlu och folks förbläss över att domare faktiskt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Det också är fungerande människor. Ja.
Och då får någon där ute tycka att han är bara bitter att han inte får jobba med TV. Det är helt okej. Okay. Jag tar det. Men det är faktiskt
du.
Exakt så här. Ja, precis. Det är jag. Det är faktiskt exakt så här jag känner. Det var
det är
plus,
faktiskt exakt liksom. Så det är. Ja. Du är bitter. Och då blir det här en konsekvens av det.
Precis. Ja, för fan. Tänk om man ska ligga i Florens och på väg ut här nu och käka dunderlunch på Tredje Cigobbi här borta och vara bitter. Det hade ju varit någonting.
Två korta rubriker bara kvar av Champions League-omgången som var. Jag blev förvånad över liksom besvikelsen och frustrationen i Milan-lägret efter bara då 1-1 hemma mot Porto och ja, men en möjlighet att verkligen ge avancemanget och andra platsen i gruppen en chans. För nu vann ju Liverpool och mycket talar då för att Milan kommer kunna få ett väldigt roterat och luftat Liverpool i hemmamötet i avslutningen. Men det stannar bara vid 1-1. Och då känner jag så här, ja det kan jag ju fatta. Men man ställer ju också upp en startelva utan Kjär, utan Kessié, utan Zlatan. Och jag köper det till 100% i och med att det är derby mot Inter på söndag och man har skaffat sig ett sånt jävla läge i Serie A-tabellen med Inter kan hamna 10 poäng bakom, Juventus är mer eller mindre redan bortkopplade och så vidare och så vidare. Men vad trodde man då? Alltså, man var ju överkörda av samma Porto för 2 veckor sedan på Dragao. Trodde man att man skulle liksom kliva över Porto med Romagnoli och gänget?
Jag hörde att Mino Raiola vill ha Romagnoli till Juventus. Undrar hur det mottas i det svartvita lägret. Herregud, alltså vilken defekt spelare det är.
Ja. Nej men alltså, fattar du vad jag tänker?
Absolut, jag förstår precis hur du tänker. Jag tycker också det är märkligt. Alltså, de möter ju ett bättre fotbollslag. Alltså, ja. Milan är ju sämre än Porto. Ganska tydligt sämre också.
Exakt, och då undrar jag hur man kan, alltså så här, om man då inte ställer sitt bästa lag på benen och inte vinner, alltså hur kan man vara så liksom, för det vittnade ju Frida Nordstrand på plats också om att de var så jävla förbannade efteråt och det var liksom sånt alltså så här,
men de är ju Milan, är det förklaringen liksom? Kanske då, att de är Milan och att det sitter så jävla mycket i väggarna och blir du en spelare, tränar på Milanello, då sätter det sig det i varenda spelare också, att man ser bucklarna varje dag, man liksom passerar samma lokaler som några, som många av de största fotbollsspelarna också har passerat en gång i tiden, att man då känner sig att man är Milan. Och så ligger man i toppen av Serie A, man krigade för Scudetto förra säsongen, man är där nu, man är i toppen av Serie A och i ett fotbollstokigt land som Italien höjs man upp, man känner som spelare i Milan, som viktig spelare i Milan, att man är en av de bästa fotbollsspelarna, inte bara i landet. jag tror att det är hela det paketet någonstans som gör att man efter matchen, även om det är roterat, även om man förlorade mot Porto senaste matchen, då har man någonstans lurat sig själv om att hej, vi gjorde en platt match borta mot Porto, men nu tar vi hem det här på San Siro. Så det är väl någon slags kanske dålig självinsikt kanske, var man är någonstans just nu i Milan. Alltså Sälemäkers ska ju liksom inte känna att han är en kantspelare i Milans historia tillsammans med alla andra mästerliga kantspelare som har spelat där. Alltså Theo Hernandez köper jag liksom. Att Leao känner att jag kan bli en av de absolut bästa anfallarna, det köper jag sådär. Zlatan är Zlatan. Men jag tror också att Zlatans närvaro i det här laget gör att alla andra spelare känner också att de är lite bättre kanske än vad de är. Alltså Romagnoli ska ju definitivt inte känna det, men han, tycker man ser på hela hans uppenbarelse, känner väl att han är en av världens bästa mittbackar väl.
Ja, men alltså, Romagnoli springer ju runt och känner Baresi, Billy Costa Curta, Maldini, nästa Romagnoli.
Ja, nej, men får jag ställa en fråga bara då, på tal om mittbackar i Milan.
Thiago Silva alltså, också kanske ska nämnas där.
Absolut, Thiago Silva också. Men får jag bara ställa en fråga här så jag inte riktigt förstår. Du får jättegärna förklara den. Jag har sett Tomori nu i Milan när han har varit där. I varenda match, mer eller mindre, måste jag väl säga.
Ska du ta ner honom på jorden också?
Nej, jag undrar, hur i helvete kommer Tomori inte med i den engelska landslagstruppen? Kan du förklara det för mig? För det jag ser och det jag sett i Milan under hela den tiden, det är en otrolig jävla mittback. Alltså, fy fan vad jag tycker att han är bra.
Ja.
Jag tycker att han är helt jävla överlägsen. Han är kraftfull, han är resolut, han lägger aldrig... Du vet, han är försiktig i rätt läge när man ska vara försiktig och han är hård när han ska vara hård. Ja. Och just den tunna gränsen mellan att gå över som Romagnoli inte fattar. Han tar de onödiga frisparkarna i den 89:e minuten när man leder med ett mål. Nej, Romagnoli, du ska sensa fallo. Du vet, tränarna blir tokiga.
Ora basta. Ora basta, Romagnoli.
Giocatore di merda. Nej, men han har det här, alltså jag tror att det är liksom det svåraste för en mittback att lära sig. Att känna när man ligger precis på gränsen. Ibland ska man ta en frispark, men ibland får man definitivt inte ta den. Jag tycker att Tomori har lärt sig den delikata konstformen under sin tid i Milan. Och jag förstår inte hur han inte kan bli uttagen i landslaget. Sen kan
och
du,
var inte just det Billy Costa Curtas adelsmärke?
Bra.
Var inte han bra, liksom mästaren i
jo,
det?
Men Paolo Maldini, nästa, hade ju också det där i sig. Så ja, det är väl Baresi, alltså alla de stora mittbackarna har
jo,
ju
men just det där faktiskt... just det där att vara stenhård bara när man ska vara stenhård och liksom fjäderlätt och silkeslen när man måste vara fjäderlätt och silkeslen. Ja, men det var Billy Costa Curta.
Ja, absolut, men du har en annan spelare som liksom aldrig har lyckats behärska konstformen, det är David Luiz. Alltså det är många mittbackar, men jag tänker ändå på de som har varit nära och spelat i stora lag och fått stora ansvar i stora lag att vinna titlar, men aldrig behärskat konstformen, så är David Luiz en av dem såklart också.
Ja, absolut. Nej, men du frågade mig en fråga och jag tänker att som svar så räcker det väl med att säga att det handlar alltså om samma förbundskapten som inte tog ut Trent Alexander-Arnold till Europamästerskapet.
Nej,
det
handlar om samma i veckan.
Det handlar om samma förbundskapten som inte bygger sitt anfall runt Ingsiboy. Det handlar liksom om samma förbundskapten. Ja, du hör ju själv. Listan kan göras ganska lång, så att jag tror snarare att det här är ju bara ytterligare liksom ett olycksfall i ämbetet. Att Gareth Southgate, han pysslar med sin alldeles egna lilla verksamhet där borta. Det går helt okej, men han har ju många helt oförklarliga både uttagningar, utnämningar och väl på plats med sin trupp startelver och han kastar omkull startelvan till nästa match. Och vem spelar liksom egentligen i det engelska landslaget? Det är väl typ tre spelare
men,
som vet.
Okay, ja, men det är en bra förklaring, jag köper den verkligen. Men det ska också sägas då, så här, ung spelare som Trenti är, kanske har en lite sämre säsong. Men precis som hela jävla Liverpool hade en sämre säsong. Det gör ju även att de individuella prestationerna på vissa spelare också blir sämre. Salah hade ett dåligt år i fjol sett till vad man vet han kan prestera. Mané hade väl också det. Hela Liverpool hade det. Och att man då liksom tittar bort från en så fantastisk spelare som han är, Trenty alltså. Du ser ju nu liksom, nu är Liverpool tillbaka, han flyger. Hur kan man som förbundskapten missa det? Det kan jag inte förstå. Och just nu kan jag inte förstå hur han inte kan ta ut Tomori. För att jag ser en av de absolut bästa mittbackarna där ute just nu i Tomori.
Ja. Avslutningsvis då, Westfalen, Dortmund mot Ajax. Jag tycker inte vi behöver prata så mycket om Michael Olivers show tillsammans med VAR-gänget, med först utvisningen på Mats Hummels och sen kompensationsstraffen.
Återigen, fördärva inte någonting nu.
Nej, exakt.
Det är vad de ska ta med sig.
Det här blir ju liksom superexemplet på att till och med VAR så pysslar vi med kompensationsbeslut. Och då blir det liksom extra löjligt. Jag är en försvarare av kompensationsstraffar och kompensationsröda kort så länge det sker av människor som liksom kanske insåg att det där blev nog fel, nu är jag mottaglig för att göra ett fel till så att två fel blir ett rätt. Men med VAR så kan vi inte hålla på med kompensationskort eller kompensationsstraffar, det går inte.
Nej, exakt.
Nej,
exakt.
Det vi skulle i alla fall landa i, det är att Ajax går ut och vänder på det här underläget och vinner till slut med 3-1. Man utnyttjar det där manskapsövertaget i andra halvlek på bästa sätt. Och du har ju lyft Erik Ten Hag till skyarna senaste tiden. Jag med, herregud, vi älskar ju den där gubben. Hans Ajax gick ju nästan hela vägen till Champions League-final 2019. Nu 2,5 år senare så ser det fan ännu bättre ut. Men efter den här matchen så nåddes jag av en tweet som, alltså jag var tvungen att liksom faktakolla den själv för att det kändes liksom som att det kan inte stämma. Vill du höra den?
Ja, jag tror jag vet vilken tweet det är, men kör.
Okej. Erik Ten Hag har alltså bara förlorat en bortamatch i Champions League som Ajax-tränare, och då har han mött Bayern München, Benfica, AIK Aten, Real Madrid, Juventus, Tottenham, Valencia, Chelsea, Lille, Atalanta, Midtjylland, Sporting och Borussia Dortmund. Den enda förlusten, det är borta mot Liverpool. Sen har han 4 oavgjorda matcher och 9 segrar mot de lagen jag räknade upp.
Jag vet att i våran build-up till Champions League när jag gjorde Totski CL, så trodde jag att Ajax skulle komma sist. Det är ju en hjärnblödning. Alltså det är ju en total hjärnblödning. Och då måste man också kunna erkänna att alltså det har ingenting med min spåkula att göra och så vidare, utan det är rent av en stroke som skedde under det avsnittet. Och jag kan inte förklara det på något annat sätt. Men jag mådde dåligt, kommer jag ihåg, efter det avsnittet. Jag åkte aldrig in till akuten. Men jag minns att Helena undrade om jag hade knarkat när jag kom hem, för att jag såg så jävla konstigt ut. Så att det måste ha varit någon hjärnblödning som läkte av sig själv, så att säga. Jag vet att det var några som uppmärksammade detta, inte minst Betsson då, eftersom vi hade det som långtidsspel. Och jag säger bara, jag är ledsen. Men det enda sättet jag kan förklara det på, det var en stroke, gubbar.
Inte ens så. Du är immun mot en stroke.
Nej, faktiskt.
Men spåkulan har fan ingenting med det här att göra.
Nej, det har du inte. Det har du faktiskt inte.
Ja. Vill du addera någonting till Ten Hags Ajax? Nej, men, här, eller?
Jag tycker att han är den överlägset bästa tränaren bakom de som får epitetet de bästa tränarna i världen, så att säga. Alltså med Klopp och Conte och alltså de som har vunnit saker. Så är han den överlägset bästa tränaren. Och vi pratade om det här betyder att man ska liksom ha vunnit saker, man ska ha gjort saker, det ska finnas en kontinuitet i prestation och så vidare. Så här, Ten Hag har gjort allt det där. Han är redo att ta en av de absolut största klubbarna. Hoppas att någon vågar liksom testa honom, och jag hoppas att han flyger, att han inte bara är en Ajax-tränare, så att säga.
Nej, verkligen. Och jag tycker att Hasse Backe kom med en intressant take på Ten Hag i veckan här i studion, när han hade pratat med holländska kollegor som har vittnat om att liksom, nej, men Ten Hags engelska är så dålig att han nog själv inte vill till England. Nej, men alltså, han har ju haft väldigt konkreta anbud och möjligheter att kunna gå till Premier League. Och återigen, den här Champions League-resan han gjorde med Ajax 2019, det är alltså 2,5 år sedan. Ändå är han kvar och han har förlängt sitt kontrakt och han verkar ju inte vara på väg någonstans. Och då kan ju den här språkbarriären absolut vara någonting som håller honom kvar, och det pratar Backe också om via sina kollegor, att han är ganska obekväm på presskonferenser, och han medialt så är han liksom lite av en kuf, och jag tror att han liksom trivs ganska bra med att vara i Ajax och att han inte vill någon annanstans. Och med liksom de sportsliga framgångarna över tid här nu som man har haft senaste åren, och med att man har fått behålla spelare på grund av coronapandemin, man har kunnat bygga upp möjligheter till att förstärka lag, man har dessutom ett facit att kunna peka på till andra spelare att kolla här vad ni kan göra i den här klubben, vad ni får vara med om här. Vi vinner både ligatitlar och cuptitlar och går långt i Champions League, och nu har man ju dessutom börjat öppna plånböcker för etablerade spelare, Sebastian Allaire, Dusan Tadic för några år sedan, och det är inte bara massa liksom 19-åringar som köps in och får speltid, utan det är ju en jävla mix alltså. Så att kanske har Ajax under Ten Hag med Van der Sar och Overmars och gänget blivit mer en slutdestination än vad man har varit tidigare.
Ja, jag tror inte att det är så enkelt, utan jag tror inte att anbuden har varit tillräckligt intressanta. Däremot så ser jag Ten Hag som en ersättare till Ole Gunnar Solskjær. Alltså det hade varit fantastiskt. Och engelska, det lär man sig på några månader.
Hörrni, vi ska runda av den här episoden Tutta Balotto. Jävla roligt avsnitt måste jag säga att göra. Det kanske är
flygande för att, fredag, alltid så.
Ja, men det kanske är för att du är i Italien också. Man saknar det. Det har gått några dagar här utan att vi har setts. Då är det extra kul att prata med dig. Jag skulle verkligen vilja puffa för fotbollssöndag Europa på söndag. Det är en kanonkväll. Från Spanien och La Liga så är det Sevilla-derby. Real Betis mot Sevilla på Benito Villamarín. Det är ju ett av de finaste bortglömda derbyn vi har. Tyvärr så får det ju dock stå lite i skuggan av vad som försiggår och bedrivs på San Siro parallellt i Milano, då det nämligen är dags för Derby della Madonnina. Milan mot Inter, det är 7 poäng mellan klubbarna. Vid en Milan-seger så är det alltså 10 poäng ner till Inter för Milan, som har Napoli jämte sig där uppe i toppen. De spelar mot Hellas Verona klockan 18.00, så man kan ju smygstart med den jäveln om man vill. Gugge öppnar studion i alla fall 20.00, och alla som vill och kan är hjärtligt välkomna att vara med på den här pannkvällen.
Och det som är det fina, att när man skaffar ett abonnemang på C-more, då får man även serier, filmer och så vidare. Så låt mig då hjälpa dig lite. Du kommer ihåg Ola Wenström när han puffade för olika serier efterhand. Då gör jag det redan nu, Gusten.
Gåsmamman, för ny säsong.
Ja, Scrubs. Gåsmamman, ny säsong. Du har ny Bäckrulle. Du har Knutby.
Ja.
Alltså hur mycket som helst att se som ingår. Man glömmer bort det lite när man pratar om alla fantastiska rättigheter som ingår när man skaffar sig ett C More abonnemang. Ja, men glöm inte bort alla serier och filmer som också finns på C More.
Ja, absolut. Beck har man ju redan kastat sig över. Det fattar ju till och med Hillman. Men det återstår för mig att sätta tänderna i Knutby. Jag har hört väldigt mycket gott om den här filmatiseringen eller serieskapandet av Knutby-dramat. Aliette Oppheim är ju en personlig favorit, och Alba August har ju varit otrolig. Så att, nej, jag har höga förväntningar på Knutby.
Ja, nej, men det får man ha. Och sen så kommer nya Zlatan-filmen ut snart också. Det ska vi prata mer om vad det lider. Nu ska jag ta en Pepsi Max. De finns även i Italien, finns över hela världen. Hälla i lite is, lite citron, och sätta mig och njuta och kolla ut över Piazza della Signoria och njuta av mina sista dagar här i Florens, Gugge. Och sen så får jag bara önska en trevlig helg då. Det är ju fredag.
Yes, tack så hemskt mycket. Vi hörs igen på måndag. Då tar vi ner Milano-derbyt, Sevilla-derbyt och allt annat gött som hänt i helgen. Det är Manchester-derby också på lördag imorgon. Fan, vad fint. Ole Gunnar mot Pep. Blir det nådastöten? Det är väl klart det inte blir. Han ska ingenstans, den norska bonkatten med 9 liv. Sen så är det för fan VM-kvalvecka nästa vecka också. Då ska vi ladda upp för att säkra platsen i Qatar. Dock ska vi inte dit och vinna, för det ska Tyskland göra. Thomas har redan klippt guldspelet på tyskarna 2022. Underbart! Ha en jävla trevlig helg också. Tack för att ni lyssnar. Ta hand om varandra. Ciao tutti.
Ciao.
I still have faith in you. I see it now. Through all these years that faith lives on. Somehow there was a union of heart and mind, the likes of which are rare and oh so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there, for I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have faith in you, and I will say I never really thought I'd way. But I remind myself of who we are, how inconceivable it is to reach this far. Do I have it in me? I believe it is in there. I know I hear a bittersweet song in the memories we share.